Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
God morgon.
God morgon.
Hur mår du?
Bra. Det känns som att vi ska säga flera gånger. God morgon, god morgon, god morgon.
God morgon.
God morgon.
Testing, testing.
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår bra. Det känns alltid så här konstigt när man pratar med dig typ. Det första man gör. Jaha. Det är som att man, så här, rösten måste så här, övas upp lite. Ja.
Hallå? Det är så väldigt när man har varit tyst länge så...
Ja.
Så kommer det liksom inte riktigt fram ibland. Bara, hallå? Hej. Hej.
Men också att man kan komma in. Det har jag märkt i vissa avsnitt när jag lyssnat på dem efterhand. Vissa poddavsnitt som jag gjort. Att man är så här inne i en... på en frekvens. Eller fattar du? Alltså kommer man in i en frekvens.
Ja.
Så är det svårt att komma ur den.
Ja.
Så det kan bli liksom... att så här, samtalet blir lite så här lågmält. Eftersom att det är så här morgon man bara inte kommit igång riktigt på dagen.
Jag har hört att man ska säga skönt innan man typ så här håller en föreläsning eller liksom ska prata. Jaha, så. För att man kommer in i rätt, alltså det ordet gör att man kommer in i ett bra typ tonläge och typ bara hela så här, auran typ. Man bara så här, skönt. Och så börjar man prata.
Skönt.
Ja.
Det kanske man ska börja säga varje morgon nu då.
Ja, det är faktiskt så skönt att säga skönt.
Ja, ja, jag tyckte det var jätteskönt. Ja. Ja. Men du, vi ska ju prata om lite jobbigt. Eller det är så här, det är jobbigt fast ändå skönt.
Mm, det är alltid skönt att prata om jobbiga grejer.
Ja, vi ska prata alltså, lite om ja, men svårigheter som vi båda har varit med om i livet.
Mm.
Men som vi inte går igenom just nu liksom. Det är inte så att vi... Nej. Det känns ändå... Det känns
men
det
ändå, som ändå kanske här... har format oss. Liksom, det blir, så blir vi automatiskt. Det är ju hela stora händelser i livet. Både så positiva och negativa är ju det som formar en del.
Verkligen. Ja. Vare sig man vill eller inte.
Mm. Min värsta tid i livet var ju när... alltså ett av de jobbigaste liksom, momenten i det var alltså min pappa fick cancer och vi har alltid haft alltså jag har varit sån himla familjetjej, alltså jag kommer ihåg när jag var tonåring och så kunde det vara liksom en lördagkväll egentligen kanske jag skulle iväg och träffa kompisar eller någonting, men så om Ida också skulle vara hemma så ställde jag ofta in. För att jag tyckte det var så himla mysigt att bara vara liksom, vi i familjen. Alltså så här, speciellt på sommaren och så här, grillade och spela kubb och sånt. Så det har alltid varit min största skräck. Att det skulle hända någonting med någon i min familj. Liksom. Jag har inte ens det är så här, tanke som man inte har vågat tänka ens. För att det är så hemskt. Så jag kommer ihåg när det var då hösten 2016. Så hade vi haft, jag och mina roomies hade haft här Halloweenfest. Och jag kände typ på kvällen innan. Eller jag var inte helt liksom, när alla gick ut sen och festade så kände jag bara nej. Alltså jag mådde liksom inte helt hundra, jag kan inte säga vad det var. Men jag bara kände för att gå och lägga mig typ. Så jag stannade hemma och la mig. Och sen hade jag så, alltså det är så konstigt, jag hade så konstig dröm. Jag drömde att... pappa var i ett här jättevitt rum med massa växter och sånt i typ glasburka. Och så var jag arg på honom att han hade, att han inte var med mamma längre. Eller typ att han hade... det var så konstig dröm. Och så vaknade jag och så hade jag här 7 missade samtal från mamma, tror jag. När klockan var 7:30 eller någonting. Och jag tror redan där att jag fattade... Eller då tänker man ju bara, det är någonting som är fel. Liksom.
Och speciellt med den drömmen, så obehagligt.
Ja. Så då ringde jag upp och så bara hörde jag direkt på hennes röst att något var fel. Liksom. Och så sa hon att pappa har cancer. Och då kändes det som att det bara öppnade sig under mina fötter. Alltså man bara åkte ner ett svart hål. Det var nej, det här är inte sant. Så jag bara nej. Och sen fick vi ändå... men det kändes... Det var pankreaskancer. Jag är glad att jag inte så här kollade upp oddsen och så för det. Det är inte så snäll cancer typ. Men jag... De hade ändå så här hopp i det. Att de liksom skulle kunna operera. Jag var ändå... Alltså att jag länge trodde att vi skulle liksom fixa det. Vilket jag tror var tur också. Att man liksom inte... Man måste ju ha det... Liksom sinnesbilden om så här. Och sen så var han sjuk i 8 månader och sen i juni 2017 så dog han hemma. Och det är ju, ja, det är bara en, alltså när man var i det var det ju mycket så här, det var jobbigt att se pappa liksom försvinna och inte riktigt, han var inte sig själv heller i slutet, han hade ju jättemycket morfin och hade ont liksom konstant i 8 månader. Men jag tror
sen... Jobbigt att se såklart en människa man älskar mest av allt liksom sakta.
Ja.
Inte vara den människan.
Nej.
Längre. Även fast du man så är fel. Det så...
Ja.
Mm.
Så... Jag tror att liksom, när man var i det hade man också så här mycket typ kämpaglöd typ. Ja, eller så här, bara, vi ska klara det här, vi ska fixa. Jag tror efter när han hade dött var det liksom dels lite en lättnad i slutet för att han hade så himla ont. Vilket, alltså bara den känslan fick en att känna sig dålig. Att man liksom, man tyckte nästan det var skönt för honom att han fick... lämna till slut, eller det kändes som en så här befrielse. Och sen efter det kommer ju allt liksom hela sorgarbetet med alla faser och allt, väldigt lång process. Jag är väldigt glad att jag gick och träffade en terapeut som liksom hjälpt mig igenom det mycket. Och bara såklart så här, vänner och familj också, men det tror det är svårt att liksom hantera det själv, för det blir ju lätt att man vill liksom stänga in det på något sätt kanske. Så det är så viktigt att bara släppa fram alla känslor.
Ja. Och att någon tar den på allvar liksom. Eller så här att man, för det är nog lätt, eller jag har också liksom upplevt det, att man kan förminska sina känslor. Att man kanske får en känsla och så vill man liksom, man vill ju bara att allt ska vara bra. Eller sån är jag i alla fall. Så det blir så här att man bara... jag tänker inte ens klart den tanken. Utan jag går vidare istället. Men när man går och pratar med någon så vill ju de att man ska tänka klart. Och liksom yttra sig och sådär. Och då är det så skönt att få prata med någon som kan besvara de där, alla de där konstiga tankarna man har.
Ja, också konstigt, så här, men... få ut dem. För vissa grejer, alltså generellt bara, jag tror alla mår bra av att träffa en terapeut. Oavsett om man, alltså vad man än varit med om, eller om man känner att man inte har varit med om något så heller. Alltså jag tror bara det är som att gå och få massage för ryggen, typ. Alltså fast man liksom får massage i hjärnan, typ. Alltså det är så skönt.
Ja, exakt.
Och bara liksom, vissa grejer som man tycker känns väldigt stora, och så säger man det högt då. Till en terapeut efter, så bara, gud, det var ju inte så farligt. Alltså när man säger det. Och sen är det också så häftigt i andra lägen när det är någon liten tanke som man kanske inte ger så mycket plats, men som ändå ligger och gnagar lite, och som liksom terapeuten så här kan luckra fram, eller liksom, och som är jättestor, alltså som liksom verkligen behövde komma fram i ljuset, typ.
Ja, och som kan så här ankra fast i massa annat också. Och som är så här, ja men det blir som en kedjeeffekt. Ja, och jag har ju också en cancerhistoria. Jag fick en knöl i mitt ena bröst när jag ammade Gillis, mitt första barn. Eftersom att jag ammade och jag var ju 28 när jag fick honom, så jag var ung liksom, så trodde läkaren att så här, men det är amningsrelaterat.
Att det var som det gick. Mjölk.
Alltså, ja, en mjölkstockning som typ inte hade brutit ut utan bara så här var på en låg grad om man säger så. Så den läkaren som jag träffade på vårdcentralen sa att ja, men kom tillbaka när du slutat amma helt och om den är kvar då så kan vi kolla på det igen. Och det gjorde jag då när jag hade ammat klart, för då visade det sig att jag också var gravid igen, så då ville jag få det liksom utrett för mig, för jag var helt säker på att så här, det är klart att det är liksom en liten mjölksysta som bara måste typ springas bort, tänkte jag. Det är också typiskt mig att ha så här, en handlingsplan, så här bara, men det måste bara göras nu innan graviditeten går för långt, den nya graviditeten då. Men då blev jag skickad till mammografin på Sahlgrenska, som tur var. Men då när jag var där så var jag också så här, jag åkte dit själv och satte mig så här på spårvagnen och var så här, ah, jag ska bara kolla upp den här knölen. Och jag vet att jag sa till hon som gjorde själva mammografiundersökningen, jag bara, men jag tror att det är en mjölksysta som, hur gör ni? Alltså jag ville så här undersöka hur de skulle göra och hon var så här, så hon kunde inte svara på någonting. Men jag märkte där och då att så här, stämningen här är inte som, det är inte så lättsamt liksom.
Ja, du kunde känna av.
Ja, jag kände det direkt. Och hon som var så här, sköterska, som så här, var den som så här, ja, men instruerade hur jag skulle göra och sådär. Hon sa så här, innan hon lämnade, hon bara, det kan vara bra att ha en bok som du skriver ner alla dina känslor i. Och då var jag så här, varför ska jag skriva ner mina känslor om en mjölksyssa? För jag var verkligen så här, ja, men det så här, jag skulle träffa några kompisar efteråt och var så här, typ lite, ja, men pepp över att så här, men nu har jag tagit tag i det här, gud vad skönt. Men då kände jag direkt att så här, det här, så här ska det inte kännas. Så då bara jag avbokade allting den dagen. Och det var, ja, men så här, några jobbiga dygn innan man
hur lång tid tog det innan du fick besked?
Det gick snabbt. Alltså jag vill minnas att det tog en, ja, men typ tre, fyra arbetsdagar. Så jag, det var ändå,
det är ändå
snabbt,
länge. Alltså när man har,
ja, men, ja, det är länge liksom när man är ilande, för det blir som ett vakuum. Man bara, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag vet inte hur jag ska tänka, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag kan typ tänka. Alltså allting blir så här konstigt. Och så vill man inte tro det värsta, för att så här, man är ju, eller jag är lagd åt det hållet att jag så här ska vara positiv. Men ändå hade jag en känsla inom mig att så här, det här är inte bra. Men då när vi kom upp då, till, eller då ringde de och sa att nu har vi fått dina provsvar och du kan komma hit och så tar vi det här. Och då kände man ju också att, ja, men, om det hade varit 100%, då säger man ju det över telefon att så här, det är bara en sån här och det kommer försvinna av sig självt eller vad man nu gör. Men då åkte Adam med mig upp, såklart, man ska inte vara ensam i ett sånt tillfälle. Men då, och så då berättade läkaren att det är cancer. Det är en tumör som, ja, en cancertumör. Och då var det också precis så som du beskrev, att det är så här, allting bara försvann. Alltså det var så här, bara, det blir som ett, ja, men ett riktigt svart hål. Typ,
som man, som en mardröm är på riktigt. Alltså som
Och så man inte har kontroll, man har ju ingen kontroll, för jag är inte läkare. Jag vet inte, jag visste ju inte vad oddsen var. Jag var så här, då hade jag nog fyllt 29. Jag var så här, alltså bröstcancer, det får man ju inte. Alltså det var så många tankar som var så här, bara, nej. Men jag kände också väldigt snabbt att så här, det ska bara bort från min kropp. Så det var nog mitt så här mantra hela tiden, att jag var så här, det ska bara bort. Alltså det är ingenting annat som betyder någonting förutom att det ska försvinna liksom. Och jag tror att det blev min styrka i hela processen, att jag var väldigt fokuserad på att liksom bara få bort det. Jag tänkte aldrig, och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men jag tänkte aldrig att jag hade cancer. Det är fortfarande så svårt för mig. För att jag var ju aldrig sjuk. Alltså, jag blev aldrig. Jag sökte ju hjälp för att jag hade en knöl. Och jag mådde ju hur bra som helst. Jag var aldrig liksom dålig. Och jag hade jättefina värden hela tiden. Och Så det blev så konstigt för mig att tänka att jag var cancersjuk fast jag var det.
Mm.
Och eftersom att de opererade mig, det gick också jättesnabbt. Jag opererades bara efter en vecka efter beskedet.
Mm.
Och då när de gör en sån operation så kollar de ju efter spridning och sådär. För att de vill ju se hur läget är. Och då visade det sig att det fanns ingen spridning. Så det blev väldigt... Även fast det var, allt var skit, så blev det ändå bästa möjliga utväg. Liksom.
Mm.
Eftersom att det inte fanns någon spridning. Och den här tumören var väl så här inkapslad. Eftersom att jag hade ammat så hade det blivit att den var väldigt liksom, fast där inne i bröstet.
Så skönt. Att det...
Ja, jätteskönt. Så det blev hela tiden att man fick positiva... besked i sjukläget, om man säger så. Det var aldrig att det så här backade ett steg, utan det var så här, okej, nu har vi gjort det här, och då visade det sig att det var, alltså, och det blev väldigt lätt för mig, alltså lättare för mig psykiskt, så, att så här,
det känns som du var så duktig också på att fokusera på liksom en sak i taget, liksom så här, nu är detta nästa steg, så alltså gör vi det, och sen nästa, alltså du liksom hade väldigt bra fokus, så.
Ja, men det var nog och det är väl en annans grej, tror jag. För jag vet att jag tänkte så att jag kan. Eller sen när jag började tänka för långt, då blev det ju inte bra. Alltså huvudet är ju jobbigt på det sättet. Att man tänker ofta för långt och för katastroftänk, liksom. Så då vet jag att jag bestämde. Eller jag vet inte om jag kanske får hjälp med det. För jag kommer, det, allting är så blurrigt under
hela den perioden. Visst är det? Det är konstigt.
Ja, det blir som att det...
Allt man går ihop,
blandar ihop liksom. Vem det är som har sagt vad och vem som gjorde vad och hur man reagerar. Men jag gick och pratade med en psykolog under hela processen. Jag kan nog ändå komma ihåg att hon sa det. Så här, ta en sak i taget. Liksom rusa inte iväg. För hon märkte väl på mig också att jag var så här, det blev för mycket. Och det blir ju ett självskadebeteende typ. Eller för mig blir det för att eftersom att jag tänkte katastroftankar så blev det så här, bara, nej men det är ingen idé. För att det hjälper inte på något sätt.
Nej, och man fastnar ju så länge i dem. Alltså det bara drar ner liksom motivation och...
Och jag vet att det var ganska skönt att säga det till människor runt omkring en. För då visste de det. Att så här, jag kunde till exempel ha jättesvårt för att få så här, kommentarer som ville locka fram gråt.
Ja.
Förstår du vad jag menar då?
Att det tyckte jag också. Så när folk liksom vill, så här, man såg att de tyckte synd om en.
Ja, la huvudet på sne och så här, man, som en liksom... liten hundvalp. Man bara, jag vill inte ha det så.
Nej.
Så då var jag noga med att säga det. Att så här, men det är liksom, nu är det som det är och jag tar en sak i taget. Och nu är det sen nästa steg i det här. Och jag gick ju igenom cellgiftsbehandling också i förebyggande syfte. Eftersom att jag var så pass ung och med cancer, det är ju skit liksom. För man, det är så lurigt, man vet ju inte. Det kan ju ha spridit sig på så här mikroskopisk nivå som man inte kan se. Det är liksom omöjligt att se. Men då ville läkaren att jag skulle då ta cellgiftsbehandling i förebyggande syfte. För om det kanske hade spridit sig så har man i alla fall gjort vad man kan för att förhoppningsvis ta bort de där mikroskopiska cellerna. Men så jag var ju mer sjuk efter cancern hade försvunnit, om man säger så, för då jag blev ju dålig. Ja, det var ju cellgifterna som bryter ner den liksom. Och sen så var jag ju samtidigt gravid, så att det var ju jättekonstigt och sjukt. Alltså, det ska man inte behöva vara med om.
Nej, verkligen inte.
Det är för två skilda saker som inte hör ihop liksom.
Nej.
Ja, nej, men det var verkligen det här en sak i taget grejen som tog. Och att jag tänker typ att nu efter så kan jag tänka att så här, bara för att jag var gravid så var det nog också lättare för mig att tänka en sak i taget. Mm. För att jag hade också det att tänka på.
Extra stort fokus och jag, liksom.
Ja, och jag visste ju att det var ju bra med bebisen i magen liksom. Mm. För jag gick ju på tätare kontroller och jag kände mig, jag litade så här 150% på sjukvården.
Mm.
Jag googlade liksom aldrig någonting.
Nej, det tror jag verkligen inte man ska.
Ja, för det sa de till mig också. Att så här, vi kan inte säga att du inte får, för du får göra vad du vill.
Nej.
Men vi rekommenderar ingen att så här, googla. Och
nej,
sånt,
jag tror inte
att
det ger någonting. Alltså, det bara
nej, för det är ju katastroffallen man får läsa om.
Ja.
Och alla fall är ju unika. Och det finns ingenting som säger hur det ska gå för just dig liksom. Vad som helst kan ju hända.
Mm.
Men jag tror att jag hade ändå väldigt mycket så här gott att tänka på. Och den här strategin att så här, en sak i taget. Mm. Jag tänker typ inte. Alltså vissa dagar kunde det vara så här att jag inte tänkte
en dag i taget.
Nej, att det var så här, vad ska jag äta till lunch? Alltså, och så blev det nog att jag tänkte, alltså jag fokuserade väldigt mycket på så här, saker som gjorde mig glad istället.
Mm.
För att det hjälpte mig.
Mm.
Och jag vet inte, vissa kanske kan tycka att så här, men det är ju som att begrava men det som är jobbigt liksom.
Mm.
Men jag skit lite i
det. Ja, nu och när det är så bara tungt, man behöver ta paus också. Alltså,
ja,
jag tyckte det var en små grej.
Som bara hjälper en.
Ja, jag tyckte i början liksom, när vi hade fått beskedet att man liksom kände att man inte fick vara glad heller. Alltså att det, liksom, att det är så tungt. Det är så viktigt också att man ger plats åt alla känslor. Det är väldigt lätt att få skuldkänsla om man är glad eller känner, liksom, glömmer bort en liten stund. Men man behöver verkligen det. Alltså, kroppen behöver och hjärnan behöver pausa från allting.
Verkligen.
Lite då och då.
Ja.
Annars orkar man inte.
Nej.
Nej, men jag håller verkligen med om de här lägga huvudet på sne kommentarerna. Alltså som också är av välvilja, men det blir så här, jag vill inte att ni ska tycka synd om mig. Alltså det hjälper ju inte, även om det liksom kommer av kärlek så är det väldigt jobbigt. Det var många som liksom visste om mig från en ganska liten stad. Så det liksom,
ja, just det.
Ryktet spred sig snabbt. Så det var många också som man liksom inte riktigt känner som så här, inte ens sa hej eller något. Man bara mötte på stan och så låg huvudet lite på sned. Så.
Ja, det är det, så konstigt.
Ja.
Men jag
det är
kan
bättre
känna
att man kommer fram och liksom ger en kram, tycker jag. Alltså kramar är ju mycket mer.
Ja, för nu i efterhand när jag så här, ja, men, tänker tillbaka på de människorna som ändå har, som betydde, alltså som hjälpte mig genom det här.
Mm.
Det var nog de som var ganska så här konkreta. Ja, men
och som vågade prata om det. Typ. Eller så här, liksom,
ja, och som vågade ta det för vad det, inte så här lägga huvudet på sne. Utan mer så här, Johanna, jag har hört vad som har hänt.
Mm.
Och hur mår du? Och vad är nästa steg? Som var liksom, vågade prata om det på ett sätt som var så här, så som jag kände att det var. Att det var så här, det var, jag ska bara igenom det liksom.
Mm.
Det liksom, det var faktabaserat och konkret liksom.
Mm. Så bra att bemöta det på det sättet. Nej, men det är så jobbigt att höra att man är stark. Alltså, ni är så starka i det här. Eller, vad ni är starka. Man bara, men jag vill inte vara stark. Jag vill inte gå igenom det här. Alltså, vad ska jag göra?
Vad är alternativet?
För att jag måste, exakt.
Mm. Nej, men jag
som
hade
också är liksom en
omtänksam
komplimang egentligen, men
ja, och det är ju så svårt, för det kanske är olika, men det är lite intressant eftersom att vi båda två har samma upplevelse kring det. För att jag märkte att jag, när folk sa det till mig, att säga, men du är så stark, typ så, i den, det tonläget.
Ja.
Och du är så stark, och, liksom, och då kände jag alltid att jag ville börja gråta. Fast jag gjorde det aldrig, för att det kändes ju fel, för att jag hade ju precis fått höra att jag var stark. Då ska man inte så här gråta. Men då vet jag att jag tog upp det med min psykolog. Att jag så här, vad är det med mig som blir ledsen när folk säger så? Men då sa hon att det där är egentligen så fel att säga. För att det blir som att man tar undan, alltså det, man tar inget ansvar för det själv. Utan man lägger ju det på mig. Ja, att det är så här, Johanna är, hon är så stark. Det är som när man med barn, typ när de ramlar och slår sig. Så säger ju många så här, hoppa, det var ingen fara. Men nu har det ju blivit mycket mer att man ska liksom lyssna på barns känslor och sådär. Och det är egentligen helt fel att säga så, för att det kanske gjorde jätteont. Men då lär ju inte sig barnet att säga att det gjorde ont. För att den får ju inte det. Alltså, ja, och man kanske bara behöver en kram. Och sen så är det bra. Det behöver inte bli värre än så. Men det är exakt samma när man säger till någon så här, du är så stark. Då är det som att så här, jag orkar inte prata om det. Men du är stark så du klarar det själv. Och då blir det som att så här, duktiga flickan i mig vill ju vara, jag vill inte göra den här personen besviken, jag vill ju vara stark såklart, för det är ju jättebra att vara stark. Men då, jag vet att min psykolog sa det, att du är ju stark, men du kan ju också vara jättesvag och jätteskör. Mm. De grejerna tar inte ut varandra i ett sånt här, liksom, ja, men det som man går igenom.
Jag kommer ihåg att jag kände mig lite som ett, så här, ett ägg, typ. Alltså man kanske hade liksom ett hårt skal för att klara dagen, vissa dagar. Men som var väldigt, alltså, som var väldigt skört och lätt att krackelera, och inte var det bara liksom gegga.
Verkligen, ja. Som att man så här, jag kunde känna att jag ibland, vissa saker som var så här, ja men, men som man gjorde för att man var tvungen, eller egentligen måste man ju ingenting, men det var vissa saker som jag kände för att göra. Men man kände så här, jag är egentligen inte, alltså jag har inte styrkan egentligen att göra det här, men jag gör det. Då är det som att man så här, tar på sig en så här riddarrustning nästan.
Ja.
Och så vet man typ så här, jag kommer klara 3 timmar, sen måste jag liksom sticka.
Sen är det
och då är det som att man, ja men sen så är man som en så här liten, man vill bara lägga sig i fotställning typ.
Ja.
Konstigt.
Men sådana gråtattacker också som alltså, som när det verkligen är så här, det är konstigt att något så liksom som att gråta verkligen, alltså det kan göra så här fysiskt ont, alltså
verkligen
riktigt ont i kroppen. Men sådana grejer tror jag är så himla, alltså det här med hårt skal, så jag tror det är så himla viktigt att släppa ut det, för det ska ut någon gång. Liksom alla
annars så blir det ju för mycket. Jag fick ju, jag hade ganska mycket så här panikångestattacker. Och det var ju hemskt, fast det var ju så skönt efteråt, för det var som att man hade så här gett bort hela sin kropp, eller det var ju kroppen som strejkade liksom, som bara, du, nu måste du bara så här bryta ihop och så kommer du tillbaka sen. Men att få vara också, få bli fångad i ett sånt, vid ett sånt tillfälle, det är också så viktigt att man har människor omkring sig som, som kan liksom stötta när det behövs. Jag kommer ihåg att du var ju väldigt, eftersom att din pappa gick bort året innan, så var det som att du visste vad man behövde. Eller så här, du hade ju, för jag känner inte att jag var ett bra stöd för dig under tiden som din pappa var sjuk och hela den perioden. För att man är ju generellt inte det. Det är ju hemskt.
Nej, det är svårt. Det tror jag ändå du var. Men
jag känner det som att jag skulle kunna göra mer.
Ja, jag tycker när man har varit med om något så, alltså något jobbigt själv, så vet man kanske mer. Förr i tiden så var jag väldigt så här, att man liksom typ undvek. Alltså jag tänkte att jag gjorde den personen en tjänst genom att inte liksom fråga om det eller inte prata. För att jag tänkte, den har så jobbigt så den vill säkert inte ta upp det nu. Eller nu kanske hon eller han bara liksom vill tänka på någonting annat. Och så undvek man att fråga. Men nu i efterhand vet man att det är det snälla att göra och liksom visa typ, alltså det blev så konstigt annars, som att man ignorerade på något sätt.
Verkligen. Ja, men det blir det som liksom att säga, fråga. Ja, men för jag kunde känna att så här, det är ju ingen som typ struntar i om man har fått barn. Det får man ju alltid en kommentar om och säger, gullig han är, eller hur mår du? Och, så här, alltså, och jag vet att jag relaterat, i och med att jag blev så här, det hände ju samtidigt för mig att jag dels hade ett litet barn hemma men också var gravid. Så kände jag också det att så här, graviditeten under tiden jag liksom gick på cellgifter och så där, det var som att folk inte riktigt vågade prata om det. För att det var så här, de var väl rädda för hur jag skulle reagera. Men jag vet att jag tänkte att så här, det är så konstigt att man inte bara säger något. Ja, att man så här, låtsas med, så här står jag med stor mage och inget hår på huvudet typ. Ja. Och du säger ingenting.
Låtsas som det regnar.
Märkligt.
Ja.
Men nu i efterhand så har jag också blivit, alltså jag blir, alltså om man får säga det själv, så känner jag att jag har blivit bättre på att så här, hantera andra människors sorger och trauman.
Mm.
För det är alltid bättre att säga
våga,
något.
Man kan, ja, och så här, våga fråga. Eller liksom...
Ja, om man är i sammanhanget.
Ge den andra personen en chans att liksom prata om det.
Precis, liksom. Ja. Och om det inte funkar, ibland kan man ju vara i ett sammanhang där man känner att så här, men nu är det inte läge att gråta eller sådär.
Mm.
Men det kan man ju, då får ju den personen säga, alltså exakt. Då tyckte jag att det var bättre att säga att så här, ja det är hemskt, jag orkar liksom inte prata om det nu, men tack för att du bryr, eller liksom tack för att exakt. Du visar omtanke.
Och då var det ändå så skönt att man hade fått fråga, eller då, ja. Det är mycket konstigt när det bara ligger i luften liksom, och inte riktigt
verkligen
tas upp.
Men jag vet inte om det är alla som känner så, men jag gör så. Och så får förhoppningsvis så får man väl höra om det inte är passande. Liksom. Men
jag tror, jag i nästan alla läger tror jag att man uppskattar att någon liksom, ser ens liksom, sorg eller jobbiga.
Men du hade ju också, jag fick ofta så här dagens energi från dig. Det kommer jag ihåg att jag var, alltså jag blev så glad. Då skickade du ju bara ett sms med massa emojis som du satt ihop. Och det var ju helt så här osammanhängande egentligen. Men man blir så glad när man bara får en så här, ja men hjärtan och någon gullig björn och alltså någon sol. Och bara,
ja. Ja men jag kommer ihåg själv typ bara story. Hur glad jag blev av det. Ja. Men jag fick det av några kompisar då. Alltså bara liksom lite glada emojis. Bara för att, att man bara gav någon lite energi typ.
Ja, precis.
Och också så här, några kompisar som skickade typ lite brev med lite godis i. Och alltså så här, handskrivet kort och sånt. Som inte tar inte så lång tid att göra. Men det kan verkligen så här, göra stor så skillnad mycket. En dag. När man inte har så mycket energi eller liksom... Har gråtit jättemycket precis. Eller liksom fixa en liten frukostkorg. Eller, alltså sådana grejer. Som
sådana som man tänker. Jag vet inte, en av mina bästa kompisar Cecilia. Mm. Hon fixade så att. Hon, alltså på något sätt så fick hon hem. Det finns ett bageri i Halmstad tror jag det ligger. Fälts bageri. Som har några bullar som jag så här älskar.
Ja.
Och på något sätt så fick hon en låda med sådana bullar hem till Göteborg. Jag tror att det var någon typ annan som var i Helsingborg som tog tåget här. Alltså hon styrde upp det med My Fält då, som har Fälts bageri. Och det, alltså den gärningen är ju så här, man bara, gud vad gulligt. Och så kom hon hem med dem. Och så bara åt vi jättemycket bullar liksom. Det är väldigt... för mig var det superstorslaget liksom och jättegud, men det är inte de absolut största. Jag tror många tänker att så här, nej, dels att man inte riktigt har tid men också att man inte vill störa.
Ja,
men
precis,
man, så jag lovar att man inte stör med en låda bullar. Alltså låda bullar.
Nej, bara låda alltså, bullar. Ett hej eller liksom minsta lilla som ger lite energi eller liksom kärlek, värme på något sätt. Ja. I bara, alltså, ta mig emot med öppna armar.
Verkligen.
Eller det gjorde jag i alla fall.
Ja. Men känner du att det finns liksom ett före och ett efter Hanna? Eller,
Ja, verkligen.
Mm.
Verkligen. Alltså, jag kände liksom... Innan pappa blev sjuk, alltså jag tänkte på det vissa dagar också, att jag var så himla, speciellt den sommaren, kom jag ihåg att jag bara så här, jag är så lycklig. Att jag verkligen så här kände in lycka. Det hade liksom aldrig hänt mig något hemskt. Jag var väldigt så här, jag kände mig väldigt, väldigt lycklig. Och nu efteråt, det kommer alltid vara, alltså den här sorgen efter pappa och liksom saknaden av honom, den kommer ju alltid... var med mig. Jag kommer liksom leva med den. Alltså, är det ju som alla säger att man liksom lär sig att leva med det. Men det är ju ett tomrum inne i mig som... Ja. Liksom när man är mest lyckligast. Ja. Så är det liksom... Han fattas. Och det är bara sån... Så ju speciellt... Nu när jag... när Arne föddes... Det är liksom... Det är så fel att inte... Han får träffa... sin morfar liksom, och ja. Pappa får träffa min son, det jag vet att han skulle liksom älska att vara morfar. Sådana de lyckliga stunderna ibland är bara så här lite jobbiga också för att han inte
ja,
är där.
Ja, det är klart. Ja, det är verkligen ja, skit.
Men man kommer ingenstans på så här tänka om. Det är så lätt Nej. Att man fastnar i de tankarna också. Att tänka om det skulle varit så här. Och man får verkligen bara... Jag tycker det enda som hjälper i de stunderna är att man bara ska alltså, försöka vara tacksam. Det är jättesvårt ibland. Men det tror jag är det som hjälper en mest. Att man liksom är tacksam för den tiden man hade innan. Eller liksom andra grejer som... Gör en glad. Att man liksom verkligen fokuserar på det.
Ja. Ja, men det är ju svårt också. Mm. Alltså. Ja. Vissa saker. Det är också en sån sak som jag kunde tänka på under tiden jag gick igenom allting. Ja. Att många människor vill släta över saker. Att det är så här. Det kunde varit värre. Och tänk vilken tur i oturen och sånt.
Vet du vad det var en som sa på pappas begravning? Då stod vi där. Det var jättemycket människor. Så det var jättehärligt att få liksom... Alla gick och kramade om oss efteråt. Och liksom sa typ, vi beklagar. Eller vi saknar honom. Eller du vet. Och då var det en... Så jag tror han var jättenervös. Och inte riktigt visste vad han skulle säga. Men sa han till mig där... Jag vet att det inte känns som det är nu, men det finns värre saker.
Ja, men...
Och nu var
det Nej, det stod upp i din pappas alltså, begravning.
Absolut, men ja, nu är min pappa dött. Det här är liksom...
Det finns värre
Det värsta saker. För mig. Alltså, ja, och så han menar ju säkert bara väl var jättenervös. Men ibland kommer det sådana klumpiga. Det var också någon som sa, efter regn kommer solsken.
Ja. Vad var det som sa så? Nej.
Ja.
Men. Nej men. Ja, nej men det är ju alltså folk vill ju väl men skippa de här klyschorna för att man jag vet inte, jag tycker inte man behöver inte dem när man går igenom något jobbigt.
Nej.
Det är liksom det hjälper inte.
Man det är kan bättre tänka att säga så typ, om, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså om man inte
exakt.
Och typ
jag kan inte föreställa mig vad du går igenom. Och jag vet ärligt talat inte vad jag ska säga för att du ska må bättre. Men jag tänker på dig. Och jag vill bara ge dig en kram.
Jag är här så, om du vill prata. Eller, alltså att man liksom, men det är
för
svårt.
Det är så här, man ska inte behöva tänka på att det kunde varit värre. För man går igenom det värsta. Man gör, alltså det som man går igenom som är jobbigt är det värsta just då.
Ja.
Sen så allting kan ju alltid vara värre.
Det behöver man liksom inte sätta sig i relation till någonting annat just
Nej.
Nu. Alltså, eller
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Heller,
men...
Jag tycker inte att det hör... Det är inte samma sak.
Nej.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är verkligen något man kanske har lärt sig, det är att liksom veta hur man ska bemöta andra. Och jag tycker också att jag har blivit bättre på att liksom verkligen leva i nyet. Att jag liksom så här, man ska inte hålla på och liksom skjuta fram massa grejer hela tiden. Eller liksom tänka sen. Eller, alltså man ska verkligen så här, nej, njut av dagen, alltså verkligen carpe diem. Jag tycker det är så bra. Jag älskar det uttrycket, för det är kanske lite urvattnat. Och jag ska inte liksom sätta på skylt på väggen, men jag tycker det är så bra. Jo. Alltså verkligen så här, fånga dagen och sen njut av den här dagen som vi har nu ihop. Och liksom att man också så här, vissa så här små saker, vilket det är okej också, och liksom ha, alltså, så här, irritera sig på småsaker, men ibland har man bara så här, men är det så himla viktigt, eller är det värt att dra ner den här dagen?
Nej.
Nu är vi liksom snälla mot varandra och liksom njuter.
Verkligen. Och att man att man liksom tar lite dagen i sina egna händer. Alltså, det blir inte bättre än vad man gör det. Det är återigen en klyscha. Men man har faktiskt kapacitet och kraft att göra någonting. Jag har nog blivit bättre på att så här, ja, men skaka av. Innan kunde jag gå och irritera mig mycket längre på saker och ting. Och jag kunde låta människor i min omgivning vara irriterande. Nu är jag mycket bättre på att typ säga till.
Om det är ett beteende gränser, som är inte... Liksom.
Ja, så man bara, nej men det här är inte okej. Så här kan inte du hålla på om du ska vara en del av det här sammanhanget. Eller att man bara helt enkelt väljer bort personer i sitt liv som man inte funkar med.
Som tar mer energi kanske än ger.
Ja, jag vet inte, det är så mycket som har hänt. Alltså, dels har man själv blivit förälder och det har ju hjälpt en att sätta gränser. Men också att man blir äldre. Så att det, är liksom, det kanske inte beror helt och hållet på hela cancerhistorien, utan det är säkert massa saker som gör det. Men jag känner att så här, men livet är för kort för att ha skitsaker som man irriterar sig på.
Ja.
Det är bättre att bara göra sig av med de grejerna i livet.
Ja, men så här, också typ lokalisera, alltså så här, om jag går, känner att något gnagar liksom. Det har blivit bättre att bara på så här, ransaka mig själv lite. Så bara, vad är det nu? Varför känner jag mig inte liksom, vad är det som gnagar? Och då liksom hittar jag upp till det. Okej, det är den här tanken. Eller det är det här. Alltså, liksom, kan jag göra något åt det nu? Ja eller nej? Alltså så får vi liksom antingen så tar jag tag i det. Eller om jag inte kan göra någonting åt det nu, så bara, då lägger vi bak det och tar fram det liksom när det går.
Ja, verkligen. Att man inte ska låta... Nej, låt inte liksom små saker som man faktiskt kan göra någonting åt komma åt dig. Alltså, det är så här, man är värd mer än så. Så känner jag. Men samtidigt så har jag nog också fått... det är inte bara så här... Det tycker jag är lätt att så här, säga eller så här, höra runt omkring en att... Många som har varit med om så här, trauman kommer ut på andra sidan som en så här, bättre person. Förstår du vad jag menar? Att de så här, men det här, nu är jag så här. Men precis så som vi sitter och pratar nu. Att, så här, såklart blir man bättre på många punkter. Men jag också kan faktiskt säga att jag har blivit sämre också. För att jag har, nu har jag ett katastroftänk som jag absolut inte hade innan. Alltså, det fanns
mycket mer naiv i liksom så här, det är klart det inte är något, eller det är ingen fara med
alltså
det.
Jag bara
nu
så här... bara
vet man att världen kan rasa och liksom gå sönder och bara, jo, det kan vara så. Alltså det...
Och det tycker jag, det kan tära på mig ibland, speciellt liksom när typ barnen är sjuka och det kan, alltså så här, om någon av barnen så här typ är hostiga, då kan jag vara så här, alltså då snabbspolar min hjärna ibland så pass långt så att vi typ sitter uppe på akuten och alltså det absolut värsta har hänt. Och så kanske bara en helt vanlig förkylningshosta som är så här, och förr hade jag nog varit så här, det är lite hosta bara. Ja. Det är ingen fara. Medans, och det egentligen, jag är nog, det märks nog inte så mycket på mig, för att jag vet ju om att det är dumt. Alltså jag är inte, jag är inte dum, utan jag förstår ju att jag inte åker upp till akuten. Det är inte så att jag inte, det är inte så att jag liksom springer på alla bollar där, eller jag liksom hör inte av mig mer än nu till BVC till exempel. Nej. Än vad jag gjorde med första barnet när jag inte hade varit igenom det här.
Men det är bara de här första liksom direkta tankarna. Ja.
Ja,
det verkligen.
Och det kan jag ibland känna så här, bara jäkla skit att man ska ha det.
Ja.
Men jag vet inte, det kanske blir bättre med åren.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Och man sen liksom... så har jag... Men jag har också blivit så här, mycket mer så här, lite bitter när det kommer till statistik och sånt. För att, eftersom att jag... Ja, men, jag fick ju liksom bröstcancer när jag var 28. 29.
Mm.
Och alla odds talar emot det. Alltså det är ingen i min liksom, min mamma, hennes systrar, min mormor, ingen har haft bröstcancer. Så det var ju så mycket som talade emot att det skulle vara bröstcancer, som den första läkaren sa. Liksom. Han var så här, ja, men han började så här, dra sannolikheter och ja, men procentsatser och sådär. Men sen så visade det sig faktiskt att det var cancer. Och då är jag typ så här, kom inte till mig med några procentsatser och sannolikhetsuträkningar, för att det kan, man det kan stämmer. Vara utanför sannolikheten.
Ja,
ja, att jag säger bara, sånt där går jag inte på.
Nej.
Utan jag är mycket, jag har blivit lite så här, ja, men, jag vet inte, jag har svårt för att ta till mig sån information. För jag är så här, man kan ha otur också.
Det stämmer inte alltid. Nej.
Nej, och otur finns liksom inte i de här beräkningarna.
Nej.
Men jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det är väl bara...
Jag tycker att det är bra ibland. Alltså jag är alltid... Jag tycker också att jag har blivit lite, alltså så här, lite lättare och liksom bli arg. Det kanske inte låter så positivt, men för en som är väldigt här, konflikträdd, så har det varit bra i vissa lägen. Jag bara såhär,
verkligen.
Nej, jag kan säga till. Alltså jag får man såhär, man lite såhär, har såhär lite ilska inne i kroppen som ändå liksom
ja, men såhär, jag har ett sånt tillfälle som jag bara, alltså jag är så stolt över mig själv såhär, efterhand som jag bara, nej men jag kan typ inte berätta det för att det är för det är för personligt.
Okej.
Okay. Men du för liksom mycket familj inblandad. Men det
du satte ner foten, jag väl, liksom.
Jag satte ner foten mot en person som jag så här, inte absolut inte har gjort det innan, och jag har varit så här att men det beteendet har jag bara så här, ja, det är sån hen är och alla andra har väl också varit så att det är bara det är så det är. Medans jag vid ett tillfälle bara nej. Det här är inte sån man ska vara mot människor som man har i sin närmsta familj. Så då liksom satte jag ner foten och det kändes så skönt efteråt. Ah. Och det var som att alla andra bara...
Wow!
Ja. Kändes superhjälte.
Ja.
Alltså, och det tror jag faktiskt inte jag hade gjort om det inte vore så. Nej. Att jag bara, men lite har tagit mig själv på lite, eller mig själv och mitt mående på lite större allvar innan. Det är inte alltid lätt att ta det på stort allvar, för att man uppfattas som självisk då. Eller många gånger kan man uppfattas som självisk. Men det handlar ju inte om att vara självisk, utan det handlar ju om att alla ska få må så bra som det går.
Ja, och så här, stå upp för sig själv och liksom känna och tycka.
Ja, verkligen.
Ja. Jag vet inte. Man har liksom, man är en annan, man är sig själv, fast en annan version på något sätt.
Verkligen. Ibland kan jag sakna gamla Johanna. För att jag var väldigt... jag tänkte inte så mycket. Alltså jag gick väldigt mycket på impulser och var så här, ja men glad. Jag var bara så här ganska glad.
Ja.
Glad. Men det är jag fortfarande, men jag har liksom ett stråk av liksom allvar i mig nu som jag inte hade innan.
Det tänker jag ibland på, alltså jag och Fredrik träffades ju precis, alltså typ i juni, liksom samma månad som pappa dog, så träffade jag Fredrik. Vilket var väldigt så här konstigt, för att Fredrik kan ju aldrig träffa pappa. Men
nej.
jag var ändå inne i, alltså han har ju aldrig sett Hanna innan pappa blev sjuk. Alltså aldrig liksom Nej. Den här. Och liksom har ju fått vara väldigt mycket stöd i, liksom, i min sorg.
Ja.
Så det kan jag tycka är lite synd ibland att han liksom inte har sett den andra Hanna innan ja. Allting.
Jag tror
känner att du, kan du känna liksom där. att Adam, han har ju liksom varit med både innan och efter och,
mm.
och under hela förloppet också. Han har ju säkert mm. också förändrats.
Verkligen. Och det kan mm. jag också vara så här, om jag får dåligt samvete för. Eller jag blir så här, det är inte bara...
Det ska du verkligen inte ha.
Nej, det ska man inte ha, det vet jag. Men det blir ändå så här, det är så lätt att tänka. Alltså allting har ju gått så bra för mm. mig i liksom sjukdomsrelaterat, om man säger mm. så. Det är liksom, det har gått så bra som det bara kan gå. Men det är ju fortfarande, nu är det ju 4 år sedan jag fick diagnosen. Men jag mm. besöker ju fortfarande sjukhuset minst en gång i halvåret. Nu under en period så är det lite mer för att jag gör... ja, men lite så här, efterföljande operation som har behövts göras liksom, men som inte är akut. Så att det är så här, det är så mycket mer än vad omgivningen kanske förstår.
Mm.
Men Adam får ju se allt hela tiden. Och ibland kan jag känna så här, att inte ens han kan få liksom vila lite från cancern. Utan han får ju se mig när jag öppnar typ ett brev från, från sjukhuset som är en kallelse till en så här, efterföljande undersökning. Och det, alltså, jag är så tacksam över att de följer upp en så bra. Jag vill ju det. Jag vill ju gå på undersökningar. Ja, för att,
men det är ändå,
liksom, men det är ändå sånt som tär i vardagen.
Och som drar upp mycket gamla känslor också, kan jag tänka.
Eller ja, liksom. Man ska vara så, alltså, det är också en sån grej som jag så här, inte värdesatte innan allt det här. Utan det är verkligen någonting som jag säger, man ska vara så jäkla tacksam över att man är frisk.
Ja.
Verkligen. För det kan äta upp ett liv. Liksom. Hade jag bara varit lite så här bittert lagd eller liksom varit en sån som såg det negativa framför det positiva, då hade jag kunnat bli liksom, ja, men, uppslukad över hela den här processen. För att det tar mycket mer tid än vad man kan ana. Och det är ju likadant, även fast din pappa gick bort nu. Det är 5 år sedan nu då?
Ja, 4 år sedan.
Ja, 4 år sedan nu.
Ja, i juni var det.
Men det är ju fortfarande någonting du lever med. Men det är ju ingenting som så här... Det är inte så att jag går runt och tänker på det. Och det är klart att man inte ska gå runt och tänka. Det blir ju inte bättre av att jag går runt och tänker på att... liksom Hanna, hon kanske har det jobbigt idag. För det kanske du inte har.
Nej.
Utan det är sånt som kommer i sjok. Liksom.
Ja.
Men det är just det där med att har man varit med om liksom ett trauma så det lämnar aldrig en riktigt.
Nej.
Och det är det när som kommer är så väldigt lätt tillbaka orättvis. Också.
Alltså så här, man är väldigt lätt att hamna rakt ner i liksom de känslorna som var då. De är väldigt nära till hands. Liksom.
Verkligen. Ja. Jag vet inte, det finns inte, jag vet inte, det är liksom, många gånger när jag har typ varit med i så intervjuer, eller jag har varit med väldigt lite sånt, för att jag tyckte det har varit så svårt när människor som inte känner mig ska sätta ord på det jobbigaste jag har varit med om, liksom. Men jag märker att många fiskar efter en så här slutkläm att så här, men det här blev bra i alla fall. Alltså lite så här happy.
Det har gjort mig starkare.
Ja, verkligen. Ja. Men ibland behöver det inte vara det.
Nej.
Det kan bara vara så här, det här var skit rent ut sagt. Men jag gör det bästa av situationen. Och jag ser det här som är positivt varje dag. Eller liksom.
Så sant.
Ja.
Håller verkligen med om det. Nej. Det är liksom... Det är bara det som inte får hända, hände. Och alltså, det är inget man liksom... Man måste inte hitta positiva grejer. Det är väldigt lätt att man alltid ska göra det.
Ja, verkligen.
Man kan det bara vara piss.
Och jag vet inte hur avslutar man ett sånt här samtal.
Jag glömde inte ostmackan.
Nej.
Nej, men alltså man kan faktiskt muntra upp sig själv. Alltså, ja. Tycker jag verkligen. Om jag har haft en så här en dålig dag liksom. Alltså det har vi pratat om innan. Så kan man liksom typ fokusera på. Alltså om jag också så här ibland tankar jag inte orkar tänka. Då kan jag liksom, nej men nu tänker jag på vad jag ska göra för frukost imorgon. Och så bara, ja. Ska jag göra lite pannkaka? Alltså något som gör en lite glad. Exakt. Så här.
Ja. Att man får vila ibland från de här tankarna som kommer och stör.
Exakt. Och bara
i vardagen.
Tänka på en glad frukost.
Ja. Eller ringa en kompis och bara snacka lite.
Ja, det eller be, jag tycker också så här, be om en kram ibland. Alltså en kram kan vara så himla, alltså det ger så mycket.
Ja, ja det är ofta jag känner så här att man går runt och håller ihop så jättemycket. Och speciellt så här, när jag har ganska lite utrymme till att så här, på gott och ont. Jag tycker det är ganska skönt för att jag dels gillar att jobba och jag har ett jobb som jag verkligen älskar. Och man har så här barn och sådär. Men ibland kan jag ha sådana dagar så bara, när Adam kommer hem från jobbet så bara, jag behöver en jättelång kram.
Ja.
Och då är det som att så här, någon tår kanske sipprar ut. Fast det är bara så skönt. Och så kan man liksom, det är som att man laddar om.
Ja, då säger du ordet skönt.
Skönt, ja.
Ja, men det är skönt att prata om. Alltså även om det är jobbigt så är det ju ändå skönt att prata om saker och liksom släppa ut. Hoppas att ni tyckte att det var inte jättemycket frukost i avsnittet. Men vi tänker att det ibland är, alltså det är som livet, ibland är det piss och ibland är det glatt och allt är blandat.
Ja, men frukost bör man alltid äta.
Ja.
Så man kan ju faktiskt tänka på det. Ja. Och att man, om man har någon i sin omgivning som går igenom någonting som är jobbigt så ja men överraska med en liten frukost eller bara en kram.
En frukostkorg. Ja, en liten så här picknickkorg eller någonting. Vi lovar att den personen kommer att älska det och känna stor tacksamhet.
Verkligen.
Okej, men vad ska du, har du något helg? Planer eller någonting?
Men vi behöver faktiskt ta hand om våran trädgård lite. Den har blivit lite eftersatt över sommaren. Men nu, vi har så mycket äppelträd och plommonträd. Så att, och det börjar liksom verkligen explodera här. Så att hela gräsmattan är full av frukt. Så vi måste... liksom, ja, det är på gott. Alltså det låter ju jättelyxigt. Men det är, så här, det är för mycket. Alltså vi kan inte ta hand om
allt. Man kan inte skänka till grannar. Eller den där.
Jo,
ni får ställa er på den där rekoring. Sälja.
Ja, precis. Men jag har faktiskt hittat ett företag som mustar äpplen.
Ja,
här. Så att jag ska lämna in lite äpplen på must.
Ja.
Eller ja, så att de ska göra must av den.
Ja.
Så att det blir nog en trädgårdshelg med lite härligt. Trädgårdsfix. Och jag ska baka
äppelkaka. En
jättegod äppelkaka.
Du har ju din berömda, alltså det är nog mitt favoritblogginlägg någonsin. Det är så fint.
Det är många som säger det.
Men det är så mysigt. Man får sådana mysiga höstkänslor av det. Och så nice och gott recept och... Jag vet inte vad man söker på i din blogg kakan. För att hitta det.
Nej, men man söker på världens godaste äppelkaka.
Ja, det är bara att googla.
Googla. Och jag tänker att vi kanske ska ha ett litet äppelavsnitt. Kanske nästa vecka. Vi får se.
Det måste vi.
Ja, det finns det är så mycket man kan göra med äpplen. Ja. Just till frukost. Och,
ja,
det finns väldigt mycket gott man kan göra.
Så det har vi.
Ja, jag ska samla lite material till nästa veckas äppelavsnitt. Då.
Ja. Jag tänkte dra iväg på fredagsrundarnas fredagsrunda.
Nej.
Jag och Fredrik firar 4 år ihop.
Ja, grattis.
Liksom vår dag idag. Ja.
Mysigt.
Så tänkte jag att kan man köpa lite extra stor bukett.
Ja, vad härligt.
Tips på blomma som jag såg. Nu vet jag, var det någon vecka sedan jag såg den. Kanske inte finns längre. Men det var en... Du kanske inte vet vad den slags hortensia heter. Men det var en hortensia som såg ut som syren.
Ja, de är så fina. Jag tror att de heter vipphortensia.
Okej, kolla.
De är så fina.
Ja, det ska jag se om jag hittar.
Ja, de är jättefina. Mm. Den är lite så här yvig. Lite,
ja, precis.
Mm, lite busigare än vad en vanlig hortensia.
Mm.
Ja, men nu känns det som att det är verkligen hortensinas
tid. Ja, eller hur?
Och sen så har jag börjat gilla, det finns en blomma som heter gladiolus som är så här väldigt spetsig. Alltså det är så här, den är väldigt hög. Okay. Och sen så växer liksom blommorna på liksom höjden om man säger så.
Ja.
Och sen så är bladen väldigt så här, väldigt skarpa. Alltså som så här knivblad
jag
nästan.
Jag tror jag vet.
Det finns ju oftast massa olika färger och de säljs så här, i så här, ja men oftast vid torghandel och det är verkligen säsong för dem nu. Och det har varit jag köpte ofta den så här, precis när jag flyttat hemifrån och sen när jag gick och köpte blommor och var så här lillgammal och var så här 20 år och skulle piffa hemma.
Jag var så
hemma.
Lika genom livet. Jag var fan mer vuxen då än nu.
Ja, jag med. Alltså jag har nog skrattat så åt det att vi var så här, vi var mer vuxna när vi var 23 än när vi är 33.
Ja, men jag satt, sparade kvitto och satt in i en pärm. Alltså när jag hade handlat, storhandlat och typ köpte så här storpack med liksom typ köttfärs som jag frös in i liksom 400 gram skrev datum.
Vi gjorde ofta storkok på söndagar för att vi hade med oss till som lunchlåda. Alltså det har inte hänt.
Men då köpte du såna?
Ja, men då köpte jag såna. Men så har jag tyckt att det hade varit en ganska trist blomma. Men så var jag i Linné förra veckan blir det. Eller förra, skitsamma. Då hade jag, då fick jag upp ögonen för den igen. För han stod så här utanför en blomsteraffär och så här i plastbacke. Det kan jag tycka är lite så här exotiskt att köpa blommor så här, bara som inte är exponerade på något sätt. Utan bara så här står rakt upp och ner. Men då blev jag så här, men de är fina. Så då köpte jag Budson.
Jag ska kanske kolla på dem igen. För jag har lite det där första intrycket av dem.
Ja, men kolla. Ja, gör det. För att sen så blev jag så glad. För att då såg jag att det fanns en bukett på, om det var Apollo kanske. Eller om det var Atelier September. Där de hade blandat med som vipphortensia.
Mm-hmm.
Det var så fint ihop.
Ja, men det kanske är det. Där har vi receptet.
Mm, kolla på det.
Ja.
För de är lite, såhär, nästan lite vulgära liksom. Fast jag gillar det nu. Det, så, ja. Hur mycket kan man prata om blommor?
En timme. Men så mysigt att prata. Det är alltid så härligt att prata med dig. Och tack så mycket för alla som lyssnar. Och alla gulliga kommentarer och ni är så fina.
Ja, det är så roligt. Längtar till att vi kan ses.
Ja, men det är snart.
Ja, du och jag kommer ses nästa vecka.
Men det är väldigt snart. Och, sen, och då ska vi planera workshop.
Ja.
Och man kan träffa lite fler.
Ja.
Ja.
Väldigt roligt. Okej, men ha en jättehärlig helg.
Ja, du med. Puss, puss.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.